Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Torsdag och Life with Kids-podden. Hej på er. Och så var det ingen som svarade. För idag är det bara jag, Helena, här. Jag ska åka träffa en person som, enligt mig i alla fall, är en riktig hjälte. Hon skriver böcker, hon föreläser, jag tycker att hon är ute på barrikaderna för, ja, men för barnens skull. Allt med barnen i fokus. Och hon skriver om barns utsatthet på nätet, och det känns som hennes kall i livet att se till att våra barn blir säkrare på nätet. Och att vi vuxna ska lära oss hur vi ska handskas med våra barn på nätet. Hur vi ska prata mer om vad vi ska säga och sådär. Caroline Engvall. Det ska bli toppen kul och lite läskigt. För det här är ett ämne som jag tycker är, ja, men är läskigt. Jag tror 17 det är att det finns en massa människor där ute på nätet som vill våra barn illa. Och jag antar väl att de finns ju överallt där våra barn finns. Så att jag hoppas mycket på det här samtalet med Caroline, att hon ska ge oss verktyg och tips och tricks på hur vi som föräldrar kan hjälpa våra barn på nätet och hur vi kan lära oss saker så att vi tillsammans ser till att nätet blir en trygg plats även för våra barn.
Hej.
Hej.
Nu sitter jag här med Caroline. Vad roligt att jag får komma hit.
Ja, men tack så mycket.
Och tänk att vi ses igen.
Ja, verkligen. Vilken historia vi har haft.
Ja, det har vi. Ska vi börja berätta den kanske?
Varför inte?
Ja, det tycker jag. Vi sågs en julidag. Vad kan det ha varit?
Ja, jag var 7 år i alla fall.
Ja, det var ett tag sedan helt enkelt.
Ja.
Ett par sådär.
Ja.
Och sen brevväxlade vi.
Det gjorde
vi. Så fann vi varandra på en fest och så började vi brevväxla. Och hur länge höll vi på med det? 10 år?
Ja, något sånt. Och jag älskade att skriva redan då. Du var nog en av mina första, om det inte var min första brev än, så en av mina första. Och vi skrev om vår vardag och som man hade då när man var 10, 11, 12 år. Ja, men fram till man slutade skriva brev.
Ja, då rann det lite grann ut ur sanden.
Ja, och sen hittade vi varandra igen ganska nyligen.
Ja, för bara några månader sedan. I Thailand.
Precis, och du var ju duktig och hittade mig eftersom du har bytt efternamn.
Ja.
Så att det är fantastiskt att du vågade gå fram och säga hej.
Ja, sprang på dig där på svenska skolan. Yes. Jag har ändå följt dig lite grann under de här åren och tänkt att jag borde. Men sen när du bara stod där så bara, fast nu är det nog dags ändå.
Jag är väldigt glad för det.
Nu får du berätta lite mer om dig själv, för de som inte har brevväxlat med dig i 10 år.
Ja, jag fortsatte skriva efter de här breven och blev journalist. Jobbade på ungdomstidningen Frida. Och det var där startskottet blev för min första bok som hette 14 år till salu. Men den kom många år senare. Men det var just på Frida som jag träffade den tjejen som skulle bli huvudperson i just 14 år till salu. Mm. Och hon berättade om sin bakgrund. Där hon kom från en liten mellansvensk stad med 2 bra föräldrar. Och hon älskade att vara i stallet. Och det var på väg hem därifrån som hon blev våldtagen av en kille i skolan. Och Tessan bestämde sig snart för att inte berätta om det här för någon. Men när hennes kompis föreslog att, ja, men vi horar, så tyckte inte Tessan att det var någon stor grej. Utan hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här övergreppet. Och Tessan fortsatte ge bort sin kropp till väldigt våldsamma personer. Hon sökte inte ersättningen, utan det var smärtan hon ville åt. Så hon sökte helt enkelt upp sina egna våldtäktsmän. Och det här blev ju en liten chock för mig att få hennes historia till mig när jag var chefredaktör på tidningen Frida. Jag hade aldrig hört en berättelse som liknade hennes.
Nej.
Och kände direkt att, ja, men det här är en viktig historia som man någon gång skulle vilja lyfta. Så jag följde henne under många år, och sen när hon hade klarat sig ur det svarta helvete som hon var inne i, så skrev vi 14 år till salu, en bok som blev väldigt läst och fortfarande är.
Mm.
Många unga som läser den och känner igen sig i den här ångesten som Tessan beskriver i boken. Att man inte vet vad man ska göra av den. Och att man ibland då låter andra människor skada en.
Det är så obegripligt för oss som inte är i den världen.
Ja, det är det. Men när man väl har öppnat den där dörren och ser vilken värld det är våra barn riskerar att möta när de befinner sig på nätet. Det är en stund och tid när de söker bekräftelse, kickar, nyfikenheten. Vad är det som händer när jag agerar så här, när jag lägger ut en bild eller en annons? Det kan väldigt snabbt leda in barn med en sårbarhet eller en tillfällig skörhet i någonting som de inte kan backa från.
Mm. Vi ska ju prata lite om det idag, barn på nätet och hur vi som föräldrar också kan hjälpa våra barn att inte hamna i dåliga sällskap eller man ska säga på nätet. Och det är ju ett enormt viktigt ämne och känns som något som vi borde prata mer om. Och när man väl har öppnat på din läskiga dörr, då är det ju svårt att stänga den, kände ju jag. Nu har ju du blivit deckarförfattare också på äldre dag. Det var kanske lite taskigt sagt.
Ja, du fyllde precis 40 härom månaden.
Kan du inte berätta lite om dem bara innan vi fortsätter?
Absolut.
För de påverkade mig så enormt. Alltså så här, RMV Bär var den första och nu kommer Judasvaggan för bara någon månad sedan.
Precis.
Och jag fick ju då den första boken där i Thailand och sträckläste den på någon dag. Och jag fick ju lägga ifrån mig. Det är ju ganska sällan man får lägga ifrån sig en bok för att jag pallar liksom inte. Jag mår fysiskt illa. Det är ett fantastiskt betyg till dig, men det är också enormt starka böcker som jag rekommenderar alla att läsa. Men ja, berätta lite.
Ja, 14 år till salu blev startskottet för fler böcker som handlade om barn i utsatthet på olika sätt. Det kunde vara att barn hörde av sig till mig och berättade om hur de sålde sig själva, hur de blev sålda av andra. Och min bok som heter Virtuell våldtäkt handlar just om vad som blir konsekvenserna av när sexuella bilder och filmer sprids på nätet utom kontroll. Jag såg att en del, både vuxna och unga, tenderade att tycka att det som finns på nätet, det är inte lika mycket värt som det som finns, det som händer i verkliga livet. Medan för de som berättade om sin utsatthet på nätet så kunde det vara långt mycket värre att utsättas för saker på nätet än offline. Så att jag skrev många böcker, Skamfläck, Skuggbarn och Virtuell våldtäkt, som är reportageböcker om just barns utsatthet på nätet på olika plan. Men kände att jag ville bredda mig och även nå de som tänker att det här inte gäller deras barn. Och därför kom deckarna RMV Bär och Judasvaggan till. Och det är berättelser om vad som kan hända barn på nätet när vuxenvärlden tittar bort.
Ja, men okej. Okay. Vi som föräldrar då, det här är ju någonting som jag kan ju få nästan ångest när jag börjar tänka på att mina barn ska liksom interagera på nätet. Och jag förstår ju att du kommer hjälpa mig då, att jag inte ska ha så stor ångest, men ändå stor respekt, tänker jag. Men när börjar de? När börjar man integrera på nätet? När ska man som förälder liksom börja förbereda sig själv och sina barn för det livet?
Ja, men det är en bra fråga, och det kan kännas som att glappet mellan det vi gör på nätet som föräldrar och det barnen gör är väldigt stort, vilket det ju oftast är. Och då kan det kännas lättare att ja, men det är bäst att jag inte engagerar mig i det här alls, för jag fattar ingenting. Och då är vi ute på farlig mark, för att det jag bara först vill säga är att nätet är ingen farlig plats.
Tack.
Det finns en väldigt stor mängd människor som varje dag har ett extremt stort utbyte av alla plattformar som finns. Vi hämtar information, vi har alla våra sociala aktiviteter där, och nätet är ju fantastiskt på många sätt.
Mm.
Och den grupp barn som jag skriver och pratar om och är engagerad i, det är ju den ganska lilla grupp, men extremt utsatta, eftersom de ofta inte berättar om det de är med om.
Mm.
Och det är så för att de skäms, för att de tycker att ja, men jag tog ju den här bilden. Mm. Jag la ut den, det är bara jag som har mig själv att skylla.
Mm.
Man tycker ofta att man har svikit sina föräldrar. Att man kanske vet precis hur man får och inte får göra på nätet. Och så händer det i alla fall. Och då är förstås föräldrarna de absolut sista man berättar för.
Mm.
Det är också så att förövare idag är väldigt duktiga på att hota våra barn. Förr i tiden så handlade det mycket om bekräftelse, den här grooming-processen. Man blev kompis med barn på nätet. Bekräftade, smickrade, tjatade. Det gör man inte idag. utan man går mycket snabbare på väldigt grova hot mot barn på nätet. Man går brett, man skickar ut förfrågningar eller hot till flera tusen barn samtidigt. Och så kanske två svarar. Mm. Och då har man i alla fall de två barnen. Och de två barnen kan vara precis vilka som helst. Alltså någon som behövde den här bekräftelsen eller blev rädd för det här hotet i stunden. Och de här barnen kan finnas i hela Sverige, de finns i alla samhällsklasser. Och där går vi inte riktigt säkra. Vi kan inte tänka att det här inte gäller våra barn.
Nej.
För om barnen blir utsatta på nätet så finns det ju en extra faktor i det här. Och det är ju oändligheten i att man upplever att de här övergreppen faktiskt fortsätter för alltid. För kränkningarna kan finnas kvar, bilderna och filmerna kanske har spridits. Och där är den stora skillnaden på att utsättas i verkliga livet och på nätet.
Ja, men vilken ålder, när ska man börja prata med sina barn om de här sakerna? När börjar barn liksom interagera på nätet?
Ja, det vet ju du som förälder förhoppningsvis när de gör det.
Ja, du tänker det. Ja,
du måste klokt. Ha så pass bra koll på var de befinner sig, vilka spel de spelar, vilka appar de använder. Och det här måste du ta reda på ett nyfiket och engagerat sätt utan att försöka kontrollera eller spionera eller skuldbelägga barnet för den värld de befinner sig i. När du vet det så måste du också försöka sätta dig in i hur funkar de här apparna. Kan man få kontakt med okända personer?
Mm.
Och vilka form av säkerhetsinställningar man kan göra. Och också göra dem tillsammans med barnen. För vi ska vara medvetna om att de här förövarna, de går väldigt brett. Och de tar kontakt också med ganska små barn. Så överallt där barnen befinner sig på olika plattformar, där de kan chatta med andra, där de kan spela spel, där också finns chattfunktioner.
Mm.
Till exempel på Movistar Planet, Musical.ly, Mommy och Bullybumpa-chatten, Minecraft.
Bullybumpa-chatten?
Överallt där barn finns, där finns också personer som inte vill våra barn väl. Och det måste vi vara medvetna om, just för att kunna rusta dem. För vi är ganska duktiga som föräldrar på att lära barnen cykla och hantera trafiken. Vi lär dem simma nu inför sommaren. Men vi ger barnen en platta eller en telefon och lite grann förväntar oss att de ska kunna hantera den här världen på egen hand.
Mm.
Och då är vi ute på farlig mark. Så vi måste vara medvetna om att så fort de riskerar att träffa andra personer på sina plattformar, då måste vi också ta de här samtalen.
Mm.
Och jag följer ju nästan alla utredningar och ärenden som gäller just sexualbrott mot barn på nätet. Och det är inte ovanligt att träffa på målsägande, alltså barn utsatta som är 7 år, 8 år. Den yngsta jag stött på var 5 år. Så det här är inga samtal vi kan spara till barnen är 10, 11, 12 år. Nej. För då kan det vara för sent.
Som man kanske tror då, för att vi är uppvuxna en annan generation. Alltså vi var ju inte uppvuxna med de här paddorna och telefonerna alls på samma sätt som våra barn är.
Precis, och det är därför det är ett ganska stort men viktigt jobb att sätta oss in i hur allt det här funkar. Och låt barnen visa dig.
Mm.
De tycker ofta det är jättekul att få visa hur deras värld funkar. Mm. Spela tillsammans med dem, skapa en egen figur och spela ihop. Mm. Ibland kan det vara roligare än man tror.
Ja, men det är väl det. Man får ge sig lite grann hän. Det är lite som vi har gjort ett poddavsnitt för en tid sedan om lek. Och jag sa, men jag gillar inte att leka. Men sen när man väl så börjar prata om det och man ger sig lite mer hän, så är det ju ganska kul. Liksom.
Ja, men det är ju det. Och när man börjar möta barnen på deras nivå, på de plattformar de befinner sig på, och just utan att lägga vår egen moral eller vår egen oro eller vår egen skuldbeläggande, just att ja, men jag sa ju till dig att du inte skulle.
Mm.
Då kommer vi att få de här historierna till oss. Och då gäller det att vara redo för dem. Att man är lite på tårna kring barns signaler. Det de kanske inte berättar om, men visar på annat sätt.
Mm.
Och barn som är utsatta för olika saker på nätet, de berättar ofta inte.
Nej.
Utan polisen brukar säga att anmälningsbenägenheten i den här typen av ärenden, den ligger på ungefär 3-4%. Och ser man sådana här ibland härvor där flera hundra barn har varit utsatta för till exempel en och samma person, då kanske det har börjat med en anmälan.
Mm.
Och resten är egentligen upp till polisen att hitta, för de här barnen vill inte berätta.
Nej.
Man upplever att vuxenvärlden inte förstår eller vill sätta sig in i deras värld på nätet. Man upplever att vuxenvärlden inte har den här tiden som det krävs för att en svår berättelse ska kunna komma ut. Och därför är det så himla viktigt att som förälder visa just att ja, men du kan komma till mig och berätta vad som helst. Jag kommer inte att bli arg, utan jag kommer att hjälpa dig.
Mm.
Det blir ju kanske lite lättare, för har man gjort liksom ett stort jobb när barnen är ganska små, alltså då pratar vi ju sen, alltså slutet på förskolan och början i skolan, så kanske det blir lättare också när de blir lite äldre. Jag tänker, jag vet inte om det är så, det kan ju du statistiken på, att det blir värre inom citationstecken när de blir lite äldre. Hur kan man liksom, är det att fortsätta vara där de är, fortsätta stötta, fortsätta prata med dem när de är lite äldre också, eller finns det andra saker man kan prata med sina barn om eller hjälpa dem med för att de inte ska hamna i det här?
Ja, men det är intressant det du säger. För kränkningarna, de finns där, men de antar ju förstås olika skepnader beroende på vilken ålder barn befinner sig i. Men en helt ny studie som jag är faktiskt en del av och har tagit fram visar just att vi har mycket lättare att prata med våra yngre barn om svåra saker än vad vi har med till exempel tonåringar, de som kanske behöver det här mest. Mm. Så här måste vi föräldrar steppa upp lite grann. Men ett annat tips, för du pratade ju om hur tidigt kan man börja prata med sina barn.
Ja.
Alltså hur tidigt som helst egentligen, men att man lägger det på deras nivå. Redan, jag har 3 barn själv, och när de har varit i 1-årsåldern ungefär har vi börjat prata om kroppens privata delar. Och det är ju snoppen och snippan och rumpan, brösten och munnen.
Mm.
Som också är en viktig privat kroppsdel som ingen får rota i. Om inte, man inte går till tandläkaren förstås, om man inte har gett sin tillåtelse.
Om de är duktiga på det, då kommer de också säga stopp till tandläkaren.
Ja.
Och det får ju vara så då.
Absolut. Härom veckan så kom min 3-åring och ville prata om piratens kroppsdelar. Och jag greppade inte riktigt, så jag började prata om träben och kunna ha lapp för ögat och så. Innan jag förstod att han ville prata om de privata kroppsdelarna.
Ja, på pirater.
Ja.
Om de var annorlunda än på oss andra, eller?
Ja, men när man då vet om sina rättigheter kring de privata kroppsdelarna, då blir steget kanske lite längre att skicka bilder på just dem om någon frågar på nätet när man väl börjar befinna sig där.
Just det. Då kan man också gå tillbaka och lyssna på ett gammalt poddavsnitt som vi har gjort med 3 ska bli 0, där vi just pratat om barns integritet.
Jättebra. Och bra och dåliga hemligheter också. Precis. Jättebra att ta upp med småbarn. Just för att rusta dem inför att man får faktiskt berätta en dålig hemlighet, alltså något som känns dåligt i magen, om fastän någon har sagt att man inte ska.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hur kan man på något sätt se på sina barn att de råkar illa ut på nätet? Det är en jättekonstig fråga, men finns det några varningssignaler?
Ja, nej, det är ingen alltså konstig fråga alls. För ofta upplever de utsatta barnen att de har försökt berätta precis allt.
Mm.
Fast de kanske inte egentligen har sagt någonting.
Nej.
Men de skickar ofta ut de här signalerna. Och signalerna kan vara väldigt olika eller diffusa. Men framförallt så kan man som förälder titta lite grann efter någon form av beteendeförändring som man inte känner igen.
Mm.
Är det så att barnet kanske slutar med någon fritidsaktivitet som man tyckte var kul? Bara, men plötsligt vill jag inte gå på fotbollen längre. Eller jag vill inte hålla på med ridningen. Man kanske blir orolig. Svårt att koncentrera sig. Börja skolka. Eller tvärtom.
Mm.
Blir den här riktigt duktiga eleven som man vet aldrig någonsin skulle få några frågor. För det kan vara precis det de vill.
Mm.
Man kämpar väldigt hårt för att behålla den här, ja, men duktiga flickan eller pojken-fasaden.
Mm.
Det kan vara att man börjar vakta mer på sin mobil eller sin dator. För där finns ju all den här viktiga informationen som man inte vill ska komma ut till föräldrarna.
Mm.
Man byter språk, att man får ett helt annorlunda, kanske mer sexualiserat språk än man hade tidigare. Och då gäller det att vara snabb som förälder och på tårna lite grann och ställa just konkreta frågor kring också, ja, men, våld på nätet. Vilka träffar du? Hur mår du när du träffar de här? Man kan läsa nyheter tillsammans. Tyvärr händer det ju ofta att det står i tidningen om den här typen av ärenden, alltså övergrepp på barn via nätet. Då kan man läsa om det tillsammans, fråga kanske var någon på skolan som har drabbats av det här. Har du hört talas om det här? Jag har ett konto på Instagram som heter Engvall Caroline och där lägger jag ofta upp nyheter, bilder, tips på hur man kan prata med sina barn. Och att följa ett sånt konto tillsammans till exempel kan vara ett bra sätt att få nya uppslag hela tiden för att hålla samtalet levande.
Just det. Sen har du något som heter Safe Selfie också, va?
Precis.
Jag tänker det hör ihop lite med det också.
Jag har två hjälpsajter. En heter intetillsalu.se och handlar om unga som utsätts och utsätter sig själva på nätet eller utanför nätet för just sexuella övergrepp. Alltså när man har sex som ångestdämpning. Mm. När det gör så ont på insidan att man tar egna initiativ till den här smärtan och förnedringen. Sen har jag också Safe Selfie som handlar om spridda bilder på nätet.
Mm.
Om för utsatta, för kompisar, för föräldrar och för professionella. Men sen håller jag också på att släpper en annan plattform som jag tror kommer att finnas ute i dagarna när det här poddavsnittet släpps. Och den heter Safe Selfie Talks och handlar just om hur man kan starta de här samtalen med barn om säkerhet och utsatthet på nätet. Och där kommer man också kunna få träna sig och chatta med en förövare.
Men vad bra!
En chattbot som beter sig precis som en förövare gör. Mm. Och där kan man träna som vuxen eller tillsammans med sina barn just för att visa hur förövare ofta går tillväga.
Det låter ju fantastiskt bra. Vilka hjälpmedel du fixar åt oss.
Ja, alla sätt för att kunna sprida det här är bra. Mm. Och jag har också en egen podd som heter Vägen framåt som man också kan lyssna på tillsammans med sina barn. Mm. Eller om man jobbar med barn på olika sätt så kan man få mycket kunskap där.
Gud, så bra. Vi kanske kan sluta prata. Vi kan bara ta hjälp av dina sajter och
vi ska
podd.
Prata hur länge som helst.
Ja, okej. Men skolan då? Jag tänker våra barn befinner sig ju ändå i skolmiljö en stor del av dagen. Vi träffar dem kanske alleles för lite. Vilket har skolan något ansvar i det här också, tycker du?
Jag tycker att skolan har ett ansvar. Alla vi vuxna som har barn omkring oss har ett ansvar att lyfta de här frågorna också och se de här signalerna som jag pratade om. Skolan tycker ibland inte att det är deras ansvar. Men som förälder tycker jag att man ska kunna fråga skolan, ledningen där, vad har ni för handlingsplan kring om någonting händer på skolan? Om till exempel kränkningar börjar spridas snabbt i Snapchat-grupper, om det sprids bilder, vad händer då?
Mm.
Finns det någon tanke kring vem som anmäler, hur man anmäler och hur man hanterar det här bland eleverna?
Mm.
Och där kan vara väldigt bra att ställa lite krav på skolan för att det ska finnas en sån om det händer.
Mm. Vilka krav är jag ska ställa då?
Att det ska finnas någon form av tanke eller handlingsplan och helst också förebyggande arbete kring just sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Jämställdhet, machoideal och porr ska vi inte glömma. Hur extremt lättillgänglig den grova våldsporren är, bara ett knapptryck bort. Och det här är någonting som våra barn möter väldigt tidigt.
Mm.
Medelåldern för att börja titta på porr i Sverige idag är 12 år. Den porren som nu är vi ungefär 40 båda två, mötte.
Nej, jag fyller 37 år, Caroline. Glöm inte det. Jag är lite...
Då tror jag fortfarande att du hittade kanske på sin höjd en porrtidning i skogen någon gång.
Ja, eventuellt så.
Så ser inte porren alls ut idag. Utan ja, men ni som lyssnar kan, om ni vill roa er lite efter det här avsnittet med att bara googla på porn eller på porr så är det första ni kommer att hitta extremt grov våldsporr med tortyrinslag. Och det är också det första våra nyfikna barn kommer att hitta när de hör det här ryktas i skolan. Det är inte konstigt att 8-9-åringar möter det här på rasten. Någon kompis har tipsat att det här är spännande att söka på. Porrföretagen vill ha in kunder så tidigt som möjligt så de kapar sökord, felstavningar.
Mm.
Och det här ska vi vara medvetna om att det här är en industri som det är extremt mycket pengar i och som också vill åt våra barn för att de ska bli konsumenter så tidigt som möjligt. Studier visar också att 0% av barn har pratat om porr med en vuxen. Mm. Och det här kan jag inte låta bli att berätta om, eftersom jag ser hur förövaråldern sjunker. De som köper sex idag blir mycket yngre. Bara på några år har de blivit runt 18-19 år. Polisen i Stockholm grep en 15-åring, inte allt för länge sedan. Och jag ser också tillsammans med alla som jobbar med det här att man vill väldigt gärna testa det man har sett i den här grova våldsporren på dem man utsätter. Så därför är det väldigt viktigt att vi som föräldrar också är medvetna om den porr som finns på nätet. Mm. Och pratar med våra barn om det här, förstås på barnens nivå.
Mm.
Och vill man läsa mer om det och hur man ska kunna hantera det här, så finns det en bok som heter Visuell drog om barn, unga och nätporr, så man kan skaffa sig mer kunskap.
Mm. Jo, för det känns också så här, om man inte är så insatt i den liksom, branschen sen innan, då vet man ju inte, alltså jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Liksom. Jag skulle inte ens våga sätta mig och googla på det här på min dator, för jag skulle vara rädd att det kommer en polis och tar mig för att jag har googlat på något som jag inte får. Liksom. Ungefär där, på den nivån är ju jag.
Ja.
Jag förstår ju att jag behöver ju liksom lära mig mycket
mer. Vi behöver skaffa oss kunskap om den värld som, ja, men som barnen faktiskt möter på nätet, och den får inte vi vara rädda för.
Nej.
För om vi blir rädda för den och inte vågar, då har barnen ingenstans att vända sig. Utan vi måste ju förebygga det här brett, både bland våra pojkar och flickor, och inse att både pojkar och flickor kan utsätta andra.
Mm.
Det kan finnas både jämnåriga som utsätter, till exempel i skolan, och det kan också vara äldre. Så att vi måste lära oss hantera den världen på ett helt nytt sätt.
Mm.
Och det kräver en del av oss.
Var ska jag börja då? Jag tar mig själv som exempel.
Mm. Det är viktigt att komma ihåg att när man har lyssnat på det här poddavsnittet, då kanske alla dels vill gå hem och klippa av bredbandskabeln och slänga ut alla telefoner genom fönstret.
Men jag vet ju också att du är duktig på att inbringa hopp, så det är därför jag sitter här.
Ja, och vi är tillbaka från början där, att nätet är ju en fantastisk plats att befinna sig på.
Mm.
Både för våra barn och för oss. Tänk så allmänbildade våra barn är jämfört med vad vi var i samma ålder.
Ja, allt vi kan söka på. Så, men hur ser den flaggan ut? Eller hur
visst är det
underbart? Gör de med det här? Hur ser djuret ut? Vi gör ju det varje dag, flera gånger. Liksom.
Ja, och vi älskar ju nätet. Så vill man inte kanske klippa av bredbandskabeln, då kanske man känner att nej, men jag ska börja prata med mina barn nu.
Ja, men så känner nog jag.
Mm. Och det är inte säkert att dina barn vill det.
Nej, okej.
Okay. De kanske känner att nej, men det här tänker inte jag prata med min mamma eller pappa om.
Nej.
Och då måste man respektera det. Men man måste vara envis med att fortsätta försöka vilja prata med dem.
Mm.
För en dag så är de redo. Och det kanske inte är en stund när du hade förväntat dig det.
Nej,
när du sitter
redo
vid det här matbordet och ska ha det stora nät- och porrsamtalet. Utan det kanske är när ni ska gå och lägga er och du ska egentligen läsa en bok. Men då kanske det börjar sippra fram. Eller när ni är ute och cyklar eller kör bil. Ofta kan det vara lättare när man, om man än kör och barnen sitter i baksätet.
Man behöver slipper inte titta på varandra. Liksom.
Precis. Mm. Man kan ha sådana små tricks. Man kan läsa böcker tillsammans. 14 år till salu är väldigt bra att läsa just. Som handlar om utsatthet och ångest på olika sätt. Och man kan lyfta det här.
Mm.
Lyssna på poddar, läs nyheter. För att skaffa så mycket kunskap som möjligt. Och för att kunna dyka in i det här.
Mm.
Och som sagt, Safe Selfie Talks kommer största sannolikhet att vara uppe när det här poddavsnittet kommer ut. Så där kan man gå in och just lära sig mer om hur man startar samtalet.
Jag ska lära mig mycket mer. Jag tycker också att du är fantastisk, för du är ju som en barnrättskämpe på ett sätt som, ja, men det är en så här förebild. Och det känns, ja, men när jag läst böckerna också, känner jag också att jag vill också göra något. Alltså så här, inte bara såklart prata med mina barn och förhoppningsvis se till att de är så säkra och trygga i vår relation och allt sådär som möjligt. Men även för andra, vad kan vi som vuxna göra för att det här ska liksom minska?
Men det finns många olika saker man kan göra. Alltså, i det lilla så kan man dels förstås bli en öppnare och mer närvarande vuxen för både sina egna barn men också andras barn.
Mm.
För det kan vara ganska svårt att prata med sin förälder. Men det kan vara lättare att prata med en granne eller en moster eller någon annan i ens närhet. Och då kan man bli en sån person också för ett annat barn genom att bara fråga egentligen, ja, men hur mår du egentligen?
Mm.
Jag ser att du är ledsen för någonting, du kanske är orolig, men hur har du haft det på nätet? Likaväl som man frågar hur man haft det i skolan. En lite sån fråga kan man slänga ur sig när de rusar in och vill leka med någonting annat.
Och då har de det som ett litet frö i bakhuvudet. Sen.
Precis, att här var det en vuxen faktiskt som frågade mig en gång hur jag mådde. Det är kanske är en fråga som de aldrig har fått tidigare.
Mm.
Så det är lika enkelt som svårt att ställa den här frågan. För man måste ju också vara beredd på svaret.
Mm.
Man måste vara beredd på att ta ansvar för det man kan få höra. För det kan vara så att det här barnet aldrig har fått för en frågan. och är van vid att bli sviken av vuxenvärlden. Mm. Så då måste man också vara beredd att orka lyssna och lägga sina egna känslor vid sidan om. Och möta barnet i det den är i. Hålla in tyglarna lite grann. Inte liksom börja gråta eller bli chockad eller arg, skuldbelägga. Utan lyssna intresserat och engagerat. Man kan också som sagt gå på skolan, förskolan. Vad har man för plan just kring integritetsarbetet? Planen för hur man anmäler om någonting händer. Vad har man för liksom, kontinuerligt arbete kring barnens värld på nätet? Ofta, jag tror att du kommer att få svar på att man ofta inte har det alls.
Nej.
Påverka politiker. Det här är en fråga som behöver sättas på agendan. Och ungas psykiska ohälsa eskalerar. Och den psykiska ohälsan som jag möter bland unga, den är ju enorm. Eftersom de måste leva med pressen att de här bilderna eller kränkningarna, de kan dyka upp precis när som helst, var som helst, dygnet runt. De kan hamna hos mina kompisar, hos mina lärare, hos mina föräldrar. Och i kombination med att man ofta inte berättar någonting, så blir det här extremt tungt att leva med. Så därför är det här en fråga som måste prioriteras, och man har en ganska stor chans att påverka sina politiker faktiskt genom att vara lite envis och visa att ja, men det finns många som bryr sig om den här frågan.
Mm.
För utan att det sker så kommer det inte högre upp.
Nej. Tycker du att det har kommit lite högre upp? Eller, jag vet inte om det är för att jag har börjat mer följa liksom dig på dina sociala kanaler och att det är därför det känns som att det har blivit större fråga. Men har den det på riktigt?
Ja, men det har det. MeToo-rörelsen gjorde ju mycket också för att lyfta upp ämnet på agendan. Vi går hela tiden några steg framåt och ibland ett par steg bakåt. Men jag tycker ändå att rörelsen framåt är mycket starkare än den här bakåtrörelsen.
Det är bra, nu är vi hoppfulla igen.
Men vi är alltid hoppfulla. Och man kan känna att ja, men, om man läser böcker som handlar om det här ämnet. Du sa att ja, men, det är tungt att läsa deckare om det. Men vi måste göra det för att just skaffa oss kunskapen. Och vi måste också omvandla den energin i ilskan eller frustrationen till att faktiskt också men, göra någonting.
Mm. Bra. Vi ska snart avsluta det här samtalet. Vi skulle säkert kunna prata hur länge som helst. Men jag tänker att vi ska försöka sammanfatta på något sätt. Om jag nu har lyssnat på det här och känner så här, okej, nu måste jag göra något här. Vad är de tre viktigaste sakerna, eller ett par viktigaste sakerna jag ska börja med som förälder?
Sätt dig ner tillsammans med ditt barn ikväll och fråga, men hur funkar de här spelen du spelar? Vilka YouTube-stjärnor följer du och hur pratar de? Vad är liksom klimatet där? Vilka möter du när du är ute på nätet och hur mår du när du möter dem? Prata också med barnen om att alla personer som de möter inte är dem, de ser ut att vara. Prata om hur förövarna kan med bekräftelse, med smicker och med hot försöka locka en till sig. Och också betona att det är aldrig barnets fel om den utsätts för någonting. Om barnet börjar berätta så ska man bekräfta att ja, men det är modigt att du berättar.
Mm.
Stärka barnet i det. Lyfta av skulden från axlarna. Placera den där den hör hemma. Alltid hos förövaren. Och var ständigt aktiv i just det här att om man får en känsla att någonting är fel, också agera på det.
Mm.
För då kan man faktiskt rädda liv.
Det var väl en väldigt bra avslutning. Tack snälla Caroline för att jag fick komma hem till dig och sitta i en av dina söners rum och spela in podd. Det var jättemysigt och jättekul att se dig igen.
Tack så mycket.
Ska vi upprepa igen vart man kan kontakta dig eller vart man kan följa dig någonstans om man vill veta mer?
Mm. Jag är aktiv på Instagram under namnet Engvall Caroline. Och jag finns också på hjälpsajterna intetisalu.se, safeselfie.se och safeselfietalks.se. Och min egen podd heter Vägen framåt och mina senaste böcker heter Ärren vi bär och Judasvaggan.
Toppen. Tack snälla för idag.
Tack.
Och ja, vi hörs ju nästa vecka på ett helt annat tema. Och tycker ni något så mejlar ni som vanligt till podcast@lifewithkids.se. Hejdå!
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.